Han härstammade från en mayapräst och liknade de amerikanska indianerna med öm näsa, djupt liggande ögon, en genomträngande blick, hög panna och markerade men ändå mjuka läppar. De bodde i ett rymligt, fyrkantigt, vitt stenhus på en hög strand vid Nilen med utsikt över floden. Det var en hustyp som ämbetsmän och präster byggde åt sig själva, men de behöll det bara för en generation. Varje familj ägde själv sitt hus och när två människor gifte sig skapade de ett nytt hem. Detta var en sedvänja, som hade stora fördelar, då man trodde att tankeformer från tidigare invånare skulle kunna dröja kvar i ett gammalt hus, vilket inte alltid var så lyckligt för de nya invånarna. Det fanns många liknande hus som låg ovanför högvattenmärke, för att de inte skulle svepas bort när Nilen steg. Kanaler hade grävts på vissa avstånd ut efter flodstranden för att leda vatten ut på åkrarna och in i trädgårdarna, vilka alltid var välplanerade och välskötta. Nilens vatten användes också till att förse kraft vid byggandet av tempel och allmänna byggnader. Isra sade att liknande, magisk kraft användes till att bygga pyramiderna och som drivkraft till flygmaskiner i Atlantis och Mu. Ramenati hade en glädjefylld barndom. Egypterna var solmänniskor som inte bara dyrkade den synliga solen, vilken gav ljus och liv, utan också anden i den fysiska manifestationen. Skönhet, harmoni, glädje, det var grundtonerna i deras färgrika liv. De trodde att Ra, solen, gav dem detta lands rika gåvor att användas till glädje och nöjen. Ramenati brukade sitta på en skuggig balkong och betrakta paraden av båtar som gled upp för och ner för Nilen. Tahot ägde också, eller rättare sagt, arrenderade stora områden åkerjord av staten. Hans trädgård var väl planerad med gräsmattor, blomsterrabatter och konstgjorda sjöar och vattendrag. Den var omgiven av vingårdar, fruktträdgårdar, sädesfält och grönsaksland. Samhället tillämpade kommunala principer och religion, skolor, regering, jordbruk, poesi, musik, arkitektur, skulptur, konst och vetenskap, allt var baserat på andlig erfarenhet. Livet grundades på livets enda, högsta källa, vilken manifesterade sig i sin huvudsakliga tvåfald i flera olika gestalter genom den manliga principen Ra och den kvinnliga principen, vara visis var en. Barnen fick lära sig att tjäna det allmänna och fick undervisning i sociala och religiösa levnadsregler, vilka gått i arv i generation efter generation tack vare präster och ljusets tempel. Ceremonierna och sedvänjorna på denna tid liknande mayafolkets. När barnen vid 7 års ålder sattes i en kommunal skola hade de redan lärt sig att sätta gemenskapen före sig själva. Tack vare uppfostran så låg vägen öppen för psykisk utveckling redan vid späd ålder. Genom det naturliga, fullständiga och rätta användandet av de 5 sinnena, så att både själens och kroppens tillväxt befrämjades. Även små barns iakttagelseförmåga uppövades. Ramenati fick således redan tidigt öva sig att använda sina ögon, att betrakta molnens formationer, att lägga märke till vindriktningen, att studera fåglarna och att observera hur knoppar och frukter utvecklade sig. Detta var en favoritlek som barnen kunde ägna sig åt på fälten och i trädgården och som kallades spioneri. En annan lek var att lyssna på vindar, fågelsång, insekter och djurläten, samt av våror från båtar på floden. Allt detta upphävade deras hörsel så att barnen blev utomordentligt känsliga för ljud, även för sådana ljud. Även för sådana ljud som normalt finns bortom det fysiska livets vibrationer, så som älvornas flöjter och sånger. För att barnen skulle utveckla sin känsel, så lekte de med sand och lärde sig att forma lera till fåglar och andra djur och de gjorde tegelstenar, brände dem i solen och målade dem i ljusa vattenfärger. De gjorde modeller av hus, verkstäder och tempel. Lärare och ibland föräldrar deltog i lekarna. Ramenatis far hittade på leken att gissa namnen på växter, träd eller blommor efter doften. Man ledde barnen med förbundna ögon fram till en buske eller ett träd och med ledning av doften skulle de säga namnet. Lyckades de tog man bort bindeln, om inte så fick de försöka med den ena växten efter den andra ända tills de svarade rätt och till slut kunde de med ledning av lukten säga vad det var för växter de närmade sig. Ramenati badade varje dag med sina syskon i en damm i närheten av huset. De tyckte om att känna luften och vattnet mot sina kroppar när de plaskade omkring och lekte med brokigt färgade bollar. Deras föda var enkel och ren och bestod huvudsakligen av frukt, nötter, grönsaker som de åt både kokta och råa. Vidare åt de linser, ris, cerealier och ibland oxkött eller vildand. De drack getmjölk, vin och ogästa fruktsafter, särskilt apelsinjuice. Bra men att de lärde sig tidigt att skiljas på smaken mellan olika frukter, grönsaker, örter och nötter och att få ut det mesta möjliga av dem i fråga om smak och näring. Även detta hjälpte till att utveckla själens och kroppens subtilaste sinnen. Barnen lärde sig förstå att deras sinnen var inträdesportar, som var öppna inte bara för syn, ljud, smak, lukt och känsel vad gäller fysiska föremål, utan också för de eteriska motsvarigheterna. De kände till att det eteriska systemet befordrade kunskap genom upplevd erfarenhet. Som läsaren vet är auran utstrålningen från själen, en vibration som skapas av tanke och känsla. Tack vare den kan människor bli varse osynligt liv. Utvecklandet av sinnena var i själva verket avsett att stegra varseblivningen av vanligen osynliga, ohörbara, icke-vidrörbara gestalter i ljusvärlden och Ramin Mati fick senare lära sig att blicka in i den. Når Ramin Mati var 12 år för den offret henne till Ra-stämpel, där hon presenterades för översteprästen för att förberedas för samhällstjänst. Vid den tiden var hon en slank, brunögd flicka med svart hår delat i mitten av pannan och tvärklippt i nacken. Hennes vanliga dräkt bestod av ett enda stycke fint vitt linne, broderat vid halsen, på ärmarna och ned till med blommor och frukter, ibland fjärilar eller fåglar i brokiga färger. Ansiktet uttryckte glädje, men när hon ställdes inför någon sanning eller något mysterium, så växlade uttrycket till koncentration och ögonen tycktes blicka utanför denna värld och in i hemliga ting. Överste prästen Isra. Isra hade övat offret i både jordiska och andliga ting och hon berättade många av hans historier för Ramin Mati. Hon visade barnet hur högt älskad överste prästen var av sina lärjungar tack vare sin förståelse för unga sinnen och hjärtan. Så Ramin Mati såg ivrigt fram emot att bli mottagen i templet som Isras lärjunge. När dagen var inne gick hon med sin mor genom trädgården och nerför trapporna som ledde till Nilen. Där steg de ombord på en båt och gled med strömmen fram till en fyrkantig stenbyggnad som kallades undervisningens och rättvisans hall. Hon hade nu börjat bli nervös inför sitt första möte med en överste präst, som också var väktare av denna vördnadsbjudande plats. De steg i land och gick upp för en stentrappa som ledde till byggnadens port. På båda sidorna om ingången stod sandstenspelare med utskurna sfinxhuvuden och överst på valvet satt en skarabé i guld, vilken glittrade i morgonsolen och som var symbol för skaparen som fängslats i materien. Tystnaden i templet inneslöt om när offret ledde sin dotter in i den stora salen fram emot stenaltaret där 7 små oljelampor brann, vilka var monterade på något som liknade en 7-armad ljustacke. Ovan. För altaret fanns ett bevingat, gyllene, lysande klot. Den högtidliga stämningen och kraften i salen påverkade Ramin Matis unga sinne. Efter en stund kom en högväxt gestalt fram till dem. Vem han var visste Ramin Mati inte. Han var klädd i en vit linnedräkt, som vid midjan omslöts med ett gyllene bälte. På huvudet bar han en krona av vita fjädrar och dess guldband fanns 7 juveler. Till att börja med kände hon mera hans närvaro än såg honom. Han lade sin hand på hennes huvud, och hon vände blicken uppåt och såg in i ett par blå ögon som betraktade henne med humor och vänlighet. Hon förstod plötsligt att detta var någon som stod henne mycket nära och som var henne mycket kär, och när han talade till henne och kallade henne min dotter, så visste hon att hon någon gång hade varit och fortfarande är hans barn. Hon försökte minnas deras senaste mötes, men hon kunde inte komma ihåg det. Han läste hennes tankar och log igen. Du är förbryllad, lilla barn, men ha tålamod. Dimmorna skall klarna och du skall se mig. Inte genom en slöja, utan ansikte mot ansikte och du ska känna återseendets glädje. Underliga ord, men de sjönk frifullt in i hennes hjärta och hon nöjde sig med att lyssna, lära av och lyda prästen, läraren, som hon barnsligt och helhjärtat accepterat. En fullständig förståelse fanns nu mellan dem, och han sade ingenting mer. Med en gest uppmanade han offret att gå, Hon bugade sig och gick utan att vända ryggen till altaret med den bevingade solen, symbol för Ra, högt ovanför. Isra förde sedan Ra med natt igenom templet och förklarade väggmålningarnas betydelse och salarnas placering, för att hon skulle känna sig hemmastad med sin omgivning. Till slut gick de upp för en vit stentrappa som ledde till en balkong över huvudbyggnadens ingång med utsikt över Nilen, vilken flöt fram mellan odlade fält, fruktträdgårdar och planteringar. Idag, sade Isra när de stod där i solskenet, har du börjat ett nytt skede i ditt liv och dina fötter har beträtt en stig i ständigt växande glädje. Sanning och kunskap finns inom och omkring dig i väntan på att upptäckas och utvecklas. Genom studier och meditation över Ras liv, genom att lära den fulländade lagen som styr människans liv och genom att fullfölja hans vilja och lyda hans befallningar, som du endast kan höra i ditt hjärtas djupa stillhet, skall du lära kunskap, sanning, kärlek, visdom och styrka. Allt detta kan komma till dig bara när strömmen av ljus och liv flödar från Ra in i ditt hjärta, helgedomen inom dig. Möt din skapare där varje ny dag. Bädd att ditt arbete skall bära god frukt. Vi skall mötas dagligen, och du skall få undervisning om den heliga lagen och dess tillämpning i det fysiska och i det andliga livet. Imorgon bitti skals jag vänta på dig vid trappan till lärdomens sal. Till dess kan du vandra omkring som du vill genom templet och trädgårdarna, och träffa dina nya vänner. Må ljusets välsignelse strömma in i ditt hjärta. Några dagar senare slogs de stora tempeldörrarna upp och ramen att de följde Isra ned för några trappsteg in i en trädgård med blommande träd och buskar genom en pergola av blommande vinrankor vid ingången till en muromgärdad trädgård. Blommornas doft och den spilla atmosfären inbjöd till meditation, vilket också var ändamålet med deras besök just denna dag. Isra förde henne till en bänk i det östra hörnet och tog hennes vänstra hand. Snart var hon försjunket i djup meditation, och med Isra vid sin sida var det lätt för henne att lämna den virvel av tankar som rör sig i det fysiska livet. Det lägre sinnets stress och larm stillades och världen såg annorlunda ut. Blommornas färger blev nu starkare, dofterna sötare, och fågelsången ljöd vackrare. Allting i trädgården förändligades och Rami Matti kunde se in en annan värld där feer arbetade i blomsterrabatterna, där gnomer och älvor rörde sig på stigarna. Trädgården myllrade av liv, som förut hade varit osynligt, och ändå fanns inget intryck av trängsel. Alla levde gemensamt, och var bröder i anden med förståelse och uppskattning av varandras tankar och arbete. Denna inblick i naturens inre liv var ingen överraskning för Amenatit, då hon visste att den berodde på en höjning av hennes inre jag, så att det kunde registrera en snabbare och mer harmonisk vibration. Hon förstod senare att detta var det första steget och att Isra var förd med att förbereda henne för en kommande invigning till de osynliga världarna. Det måste ha förflutit en lång tid medan de satt där i tystnad. Men Rami Matti var nu alldeles ovetande om tiden och ändå fullt medveten om vad som hände på det inre planet. Nu förbleknade trädgården och hon fann att hon betraktade människorna i arbete på fälten, och i färd med att bygga tempel och stora stenbyggnader. Hon visste att templen byggdes till ära för solguden och som på en hastigt framvevad film, såg hon pyramiderna formas av någon kosmisk kraft som styrdes av den heliga intelligensen. En procedur där arbetarna använde en kraft som inte var deras egen för att lyfta kolossala block och placera dem där. Samma kraft svetsade dem samman, och Ramenati tyckte nu att världen liknade en myrstack där invånarna, människorna, levde och verkade bara för att lyda en opersonlig vilja. Hon tyckte först det var grymt att tvinga människor att arbeta på detta sätt, men Isra som läste hennes tankar sade, det här är bara vad du ser på ytan av människans liv. När du ser på det med vetskap och med rätt perspektiv, skall du se mer än ett gensvar på en opersonlig vilja. De skall se det mänskliga livets ädelhet liksom du har sett blommornas verkliga skönhet här i trädgården. Varje önskan, varje längtan till sann skönhet och frihet finns registrerad i kosmos. Vi sätter omedelbart igång just den kraft som behövs för att ge människans själ vad den behöver. Guds svärd är inte grym, mitt barn. Den är en skola där det är meningen att barnen skall vara lyckliga, och känna glädje genom dagliga erfarenheter av liv och kärlek, i förändring, nedgång och återfödelse. Människans sorger och motgångar, Hennes möda och trötthet beror på bristande visdom, på okunnighet om andliga verkligheter. Kom, så skall jag visa dig något mer. Ramenatti reste sig och de gick genom portar i helgedomens väggar och vandrade runt på några av gångarna i tempelträdgårdarna. I solnedgången kom de fram till en liten stenbyggnad, ett miniatyrtempel som användes för privat meditation. På ena sidan fanns ett altare inbyggt i väggen, på den andra sidan fanns en viloplats. Det var allt. Ramenatti låg länge kvar på viloplatsen och tänkte över sina erfarenheter. Ramenatti tillbringade många timmar i tempelträdgården dit Isra kom varje dag för att undervisa henne. Han lärde henne att meditera, att gå ut ur sin kropp till den inre världen och höja sig över astralplanen. Ramenatti blev ofta sänd med särskilda uppdrag till den inre världen, men fick till att börja med endast utföra dem i sömnen. När hon vandrade genom trädgårdarna i Isras sällskap en morgon, mötte de en kvinna som bar en korg med druvor. Hon utgjorde en pittoresk figur när hon vandrade till vinpressen balanserande en korg på sitt slätkammade, svarta huvud. De röda och gyllene färgerna på hennes dräkt och en orangefärgad halsduk framhävde den mörkbruna färgen i hennes mandelformade ögon, vilka satt vitt skilda i det olivfärgade ansiktet, men linjerna kring ögonen talade om smärta. Ramenatti kände igen henne som hustrun till en av tempelvakterna och observerade medlidsamt att hon tycktes blicka in i framtiden med fruktan, jagad av sina tankar. God morgon, Sara, sade Isra. Du är tidigt i arbete. Sara log blygt och såg frågande på Ramenatti, men hon stannade inte. Stanna, sade Isra. Det här är Ramenatti. Ni kommer ofta att träffas i trädgårdarna, så ni måste bli vänner. De låg mot varandra och ett band av sympati uppstod mellan dem. Senare berättade Isra för Ramenatti att Sara i enlighet med sin karma snart skulle lämna den fysiska kroppen. Är hon rädd? Frågade Ramenatti. Ja, mycket. Och om ingenting görs för att hjälpa henne, kommer hon att gå vilse i sin egen rädslans dimma. Kan jag hjälpa henne? Du kan besöka henne i din astralkropp varje natt när hon sover. Till att börja med kommer hon inte att känna igen dig, ty hennes själ vandrar då omkring på de närmsta astralplanen. Du måste iaktta henne och välja det ögonblick när hennes själskropp lyses upp, som kan bli en natt när någon vän har gjort henne lycklig med en eller annan vänlighet. Tag då hennes hand och led henne varligt till en tempelträdgård. Det finns många i astralvärlden. Sittar och talar med henne om skönheten i omgivningarna och förklara för henne att hon kommer just till en sådan plats efter döden. Trösta henne, Ramenatti, och hjälp henne att övervinna fruktan. Det är hennes karma som är orsaken till hennes belägenhet, men i sitt hjärta är hon god och sann. Hon har kärleksfullt tjänat sin familj och sina vänner. Lycka väntar henne i ett förtjusande hem, där hon kommer att bo med vänner från jordelivet. Vi får inte låta fruktan hindra hennes färd till detta sanna hem. Kommer hon att se mig när hon sover? Frågade Ramenatti. Inte till att börja med, utan hon kommer att höra din röst helt svagt. Varje kväll när du somnar in, sök upp hennes vandrande, oroliga ande och rikta med all din kraft en stråle av vitt ljus på henne. Hur kan jag göra det? Genom att tänka på henne med kärlek. Bara med kärlek så kommer den tanken att bli synlig som en stråle av ljus, vilken drar till sig hennes uppmärksamhet som förr eller senare väcker henne i den astrala världen, och hon kommer då att se och höra dig. Försök att vinna hennes förtroende. Hon kommer inte att minnas någonting från sitt jordeliv, utan kommer endast att vara medveten om det nuvarande etriska. Tala med henne som till en ny vän om vackra saker såsom tempelträdgården och fråga henne sedan om hon skulle vilja komma hem till dig och äta frukt och kakor och dricka vin. Det vill hon gärna och du ska alls strax befinna dig i en helgedom som liknar denna, men väck först och främst hennes intresse för din trädgård. När tiden för mötet är över och kallelse kommer för er båda att återvända till era sovande kroppar, så ska du be henne att möta dig igen på samma ställe. Hon vet ännu inte att hon befinner sig i sovande tillstånd på jorden, ty när hon är i det ena medvetandetillståndet glömmer hon det andra, så när hon vaknar på morgonen minns hon till exempel inte att hon har träffat dig i en dröm lika lite som hon på natten kommer ihåg något om sitt liv i den fysiska kroppen. Isra gjorde en paus. Genom att tålmodigt uppsöka henne om natten, fortsatte han, kan du till slut öppna hennes ögon och hjälpa henne att se det liv hon i verkligheten lever på båda sidor om slöjan. Hon börjar inse att hon, när hon är tillsammans med dig, upplever sitt liv ungefär som i sin vardagstillvaro, och vet att hon fortfarande lever, andas och äter. Du ska alltid ge henne kakor, frukt och vin när hon kommer till din trädgård och så småningom blir hon van vid att träffa andra vänner, vilka kommer på besök då och då. När allt detta är välbekant för henne, så ska du säga henne sanningen om att hon är ande och att hennes kropp ligger försänkt i sömn bredvid hennes man i deras hem på jorden. Först får hon en chock, men sedan kan du så småningom övertyga henne om att det är sant. Hur ska hon kunna minnas när hon är tillbaka i sin kropp, att hon har besökt sitt astrala hem? Frågade Ramin Apit. Din uppgift är att lära henne hur hon ska väcka sin hjärna för sådana minnen, vilket du ska göra genom att besöka henne när hon sover. Rikta då en stark ljusstråle mot hennes hjärna, som dina mäktiga, kärleksfulla, tankar ska skapa i etern. Tankar av sådan slag är en skapande livskraft och kan göra underverk, då kärlek både är en fysisk kraft och ett eteriskt ämne, ett ljus. Det finns inte många människor som har upptäckt denna hemlighet, många kan inte ens gissa vad verklig kärlek kan utföra. När du har genomgått dina prov och visat dig stadig och lydig kommer du att föras till invigningshallen och in i det vita ljusets helgedom, stjärnans hall, där du får inblick i många hemligheter. Du får inte bara se, utan får verkligheten även passera genom den sanna kärlekens låga, men tiden är ännu inte inne mitt barn. Du måste därför varje natt hädan efter hjälpa Sara ända tills hon kan genomgå en av de viktigaste invigningarna. En viktig invigning. Jag förstår inte, sade Ramin Apit. Döden är en invigning och Sara måste förberedas för den. Hon måste förberedas för döden på jorden, och födelsen in i ljusets verklighet. Och du Ramin Apit ska få glädjen att se hennes lycka när hon till sist är befriad från sina lidanden. Du ska få göra hennes sällskap här i den himmelska världen när detta sker, ty du har delat hennes smärta och sorg och älskat henne. Till att börja med fann Ramin att det är svårt att göra vad hon blivit tillsagd att göra och greps av tvivel och fruktan, särskilt när Israel lämnade henne för några dagar. När hon var ensam började hennes tankar att irra, och det tycktes vara omöjligt för henne att koncentrera sig och meditera. Hon höll emellertid ut genom prövningar och misstag och vann så småningom självförtroende och segrade till sist. Arbetet med Sara fortsatte under många veckor. Natt efter natt möttes de i astralvärlden, och Ramin Apit talade om själens liv och den källa till glädje som väntar människan efter döden. Hon förklarade för Sara att när kroppen dör, går själen till ljusets land, att själarna inte skiljs från de som de älskat på jorden, eftersom de får ett vidgat medvetande när de befrias från kroppen. De färdas omkring ofantligt mycket lättare och kan besöka sina vänner på jorden, så snart dessa har fallit i sömn. De kan då förflytta och röra sig i andevärlden lika lätt som de själar, som har dött. Slutligen började Sara förstå att hon aldrig skulle bli skild från sina make som hon älskade, ty när som helst under sömnen kunde han träffa henne, och de skulle vara tillsammans i ett vackrare hem än något de sett på jorden. Men det tog lite tid innan Ramin Apit kunde övertyga henne om att hon faktiskt levde i två världar. Eller att få henne att inse att när hon hade lärt sig allt som hon kunde lära i jordelivet, så skulle hennes kropp försvinna och dö, och handen skulle leva vidare i denna himmel. På så sätt blev Sara förberedd för döden och när den kom, så var det för henne som att falla i sömn och vakna sitt nya hem för att vila där. Senare lärde Ramin Apit henne att återvända till jorden och vänta på att hennes man skulle somna, och sedan leda hans själ till sitt andliga hem. Där skulle hon väcka honom och besvara hans frågor om var de befann sig och varför de var tillsammans när han hade trott att hon var död. På detta sätt levde Sara och Mengubet, hennes make, tillsammans i andevärlden och lärde sig att ta emot ljuset från Ra. Isra förklarade för henne att detta var det slags arbete som bröderna skulle kräva av henne, vilket var att uppväcka ljuset inom de som var redo att träda in på de inre planen. Minnesstämpel. Några veckor senare gick Isra och Ramin Apit till altaret i trädgården, där hon lade sig ner på viloplatsen och prästen satte sig bredvid henne. Nästan genast gick hon in i en meditation som var så djup att den nästan var en trans och fann att hon befann sig i ett ljusets tempel. Isra var med henne och när de gick över golvet i en stor sal, möttes de av en person som liknade Isra och hade samma ädla anletsdrag. Hans ögon var mörkblå, full av kraft, visdom och kärlek och hans hår var solgult. Han var iförd en vit klädnad och hade ett gyllene bälte som glänste runt midjan och en violett mantel med ett juvelbesatt spänne som hängde från axlarna. Men trots det magnifika utseendet såg Rami Matti att han själv var rödmjuk och enkel. Återigen var detta någon som hon kände väl, fast hon inte kunde komma ihåg var de hade träffats. Isra svarade strax på hennes fråga. Det är bra att din ande känner igen din mästare, fastän det har gått sekel sedan du senast såg honom. När du knäböjer framför högaltaret, för att mottaga Ras välsignelse, skall du få ett mera omsättande svar på din fråga. Ramen att det gick tvärs över det mosaikbelagda golvet fram till ett altare, som strålade av ljus likt solen. Från pelarna vilka uppbar taket, strömmade ljus, musik ljöd från alla delar av byggnaden, och en kör av röster hördes långt borta. Hon knäböjde och väntade, hennes hjärta tycktes öppna sig och vidgas, så att hon kände sig förenad med allt liv. Under ett obeskrivligt ögonblick var hon en del av den kosmiska livskraften. Och nu fylldes templet av ett myller av människor. Hon kände varenda själ bland dem. Alla var de en del av henne själv, liksom hon var en del av dem alla. Harmoni, frid och kärlek genomträngde templet, när mästaren uttalade de magiska orden, kärlek är ljus. Låt ljuset lysa. Återigen hördes musik och körsång. Sedan växte ljuset, som redan lyste så starkt. Så att det tycktes genomtränga varenda etrisk och andlig atom, innan det förbleknade och efterlämnade en varm glöd, och frid. När det hela var över tömdes salen, och Rami Matti var ensam med sin mästare och Isra. Runt den stora salen fanns mindre kapell där de som sökte lära känna sitt innersta jag, förutom sin mästares vilja, kunde meditera och bedja. Rami Matti fördes till ett av dem och såg att minneskapell stod skrivet över ingången. Väggarna tycktes bestå av ametist, som färgade atmosfären i violett. Men när hon väl var inne i kapellet blev de genomskinliga, så att hon inte längre kände sig instängd utan kunde se ut på livet där utanför. Minnet vaknade, och hon visste att det i förgångna tider hade varit vanligt att färdas genom luften i en farkost som liknade en metall, fågel. Nu såg hon i en vision en sådan fågel glida in mot en stationsplattform högt ovanför marken vid ett torn. Människor strömmade ut från flygskeppets sida och försvann för ett ögonblick. Därefter kom de i en hiss, som förflyttade dem till gatuplanet i en praktfull och vacker stad. Rami Matti såg att gatorna var breda, rena och kantade med blommande buskar och träd. De vita stenhusen var byggda i en kvadratisk stil med ingångar. Trappor och kolonnader som påminde henne om egyptiska tempel. När hon lät blicken vandra över staden såg hon på avstånd en kedja av snötäckta bergstoppar, varav en framstod klarare än de andra och höjde sig över dem. Mästaren som var med henne på denna eteriska färd sade, där kan du se det heliga berget nära den gamla huvudstaden i Atlantis. På dess topp står den vita magins tempel. En grupp män och kvinnor som hade blivit invigda i mysterierna levde där. Innan havet uppslukade den stora kontinenten. Prästerna undervisade där i religion och hjälpte till med att styra landet enbart i syfte att med visdom och rättvisa tjäna mänskligheten, att utfärda lagar för folkets lycka och välfärd och befrämja rasens andliga utveckling. Ramen att de lade märke till att templets bas hade formen av en fyrkant och sidorna såg ut som fyra trianglar, vilka möttes och bildade en pyramid. Mästaren läste hennes tankar. Visa män, som hade kunskap om mysterierna, lämnade detta gamla land och slog sig ner i det solstekta Egypten. De ägde mystiska krafter och lärde egyptierna att bygga tempel och skära stora stenar som symboler för visdomen. Sina kunskaper hade de fått från en annan planet i vårt solsystem. Minnen av detta gamla, underbara land med det heliga berget ovanför den vita staden. Blev en levande verklighet för Rami Matti. Hon såg sig själv vandra längs en bred flod, som flöt genom staden. Hon såg små segelbåtar och stora lastbåtar med segel i klara färger passera uppåt eller nedåt floden, ty detta var själva nerven i ett stort och högt civiliserat land. Folket var för det mesta vitögade med mörkt hår och milda, bruna ögon. men somliga hade ljust eller rött hår och blå eller grönblå ögon liksom egyptierna. När denna vision visade sig för henne, började hon förstå något av mystiken hos hennes eget land och folk. Hon igenkände i de avkomlingar av de färgrika, lyckliga, gladlynta barn, som levde i ett land väster under den gyllene tidsåldern. När mästaren därför ånyo talade till henne, visste hon att det han sade var sant.